Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Sävehofs klubbdirektör Stefan Albrektsson. Stefan Albrektsson, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack ska du ha. Tack ska du ha.
61 år, född i Mölndal, uppvuxen i Sävedalen utanför Göteborg. Mångårig och framgångsrik klubbdirektör i världens största handbollsklubb IK Sävehof från Partille. Styrelseledamot i svensk elithandboll. Ordförande i Internationella handbollsförbundets utvecklingskommitté. Under din tid i Sävehof så har klubben gått från en kvartersklubb till att vinna 14 SM-guld för damer, 6 SM-guld för herrar samt en väldans massa ungdoms-SM, och dessutom har klubben haft en hel del framgångar internationellt och fostrat väldigt många bra spelare. Du har varit med i allra högsta grad och bidragit till utvecklingen av Partille Cup som nu är världens största handbollsturnering. Du har fått Handbollsakademins hederspris bland annat. Stefan, stort grattis till en enastående karriär inom handbollen.
Ja, tack så mycket.
Stämde det?
Ja, det stämmer nog allt som du räknar upp.
Är det något mer som skulle vara med på meritlistan som jag har bommat?
Nej, inte bara tänker på allt. Utan det har varit en lång karriär i handbollens tjänst. Ja. Så att,
Fantastisk resa. Hur blev det handboll från början?
Ja, från början var det ju, jag var ju fotbollare. Från början spelade jag i Sävedalens IF. Mm. Så det fanns ingen handboll på den skolan som jag gick på. Utan tillfällighet egentligen. Men handbollsintresse fanns där, för jag hade tittat på mycket handboll. Pappa spelade ju... Blev svensk mästare i Heim på den tiden. Man var i mässalen och kollade på sport. Men den fanns inte på skolan, sagt var.
Nej.
Så bytte jag skola och gick till Vallhammarskolan. Och där valde jag handboll som fritt valt arbete.
Okej.
Okay. Mm. Då säger en av mina gamla kompisar fortfarande idag, Glenn Claesson, men jag kan inte stanna kvar på träningen. Vi har träning efteråt.
Ja.
Och vi har de bästa tränarna i hela Göteborg.
Ja.
Och det var bröderna Söderberg, Gunnar och Bertil.
Mm.
Och då stannade man kvar där och tränade. Tyckte det var skoj och roligt.
Mm.
Och sen blev det mer och mer handboll på grund av att Sävehof i det läget arrangerade mycket resor vid sidan om. Det var inte bara att åka längst söder Kungsbacka och längst norrut Kungälv, utan det var utlandet och det var helt annat socialt tillhåll, om man säger så, med handbollen. Det gjorde att det...
Då gled du mer och mer över handboll.
Mer.
Och mindre fotboll.
Ja, tyvärr. Kanske.
Och din spelarkarriär nådde det en bit upp i alla fall. Du kom upp i A-truppen och spelade lite grann.
Ja, det gick ganska snabbt faktiskt. Mm. Jag kom efter 3-4 år, var man med i A-truppen. Och 1976 var det. Men det var ju Division 3 på den tiden.
Ja.
Och det är ju tredje degraderingen där, så det är ju Division 3.
Mm.
Men då, när jag skulle göra det året där, så hade jag köpt en lätt motorcykel.
Mm.
Och den på vägen hem där från ett DM i friidrott in i stan skulle jag skynda mig hem. Och då blev det en krock mitt i stan som gjorde att jag bröt benet.
Ja.
Och då stoppades väl egentligen med tankarna på att man trodde att man skulle bli någonting.
Mm.
Och ja, ett brutet ben, det tar ju flera månader.
Mm.
Så då satsar man egentligen på att bli ledare. Så det blir väldigt vägskäl i mitt liv. Och när jag ligger på sjukhus där så får jag en kallelse till den första bruttotruppen för juniorlandslaget.
Mm.
Och då kommer ju bredvid med mamma på sängkanten och så. Mm.
Hon var lite opedagogisk där och lämnade brevet till dig på sjukhussängen.
Ja, långt precis där inne, precis. Ja.
Och då har du faktiskt själv nästan svarat på nästa fråga, varför du blev ledare.
Mm, ja, Gunnar Kvist då, som var den som hjälpte oss killar att komma igång och bli ledare och satte oss på alla kurser och så. Han delade ut olika lag man skulle ta hand om. Så jag hade flicklag i början, bara någon samma ålder egentligen.
Mm.
Och det var inte meningen annat än att man skulle hjälpa till.
Nej.
Men så gick man ju i T1, T2an. Och sen tror jag faktiskt att jag är den yngste genom tiderna. Kanske alla sporter till och med på Bosön. Gick ju där som på T3 när jag var 17-18 år.
Mm.
Gick ut och gick snabbkurs.
Mm. Mm. Och så har du då egentligen i stort sett tränat alla olika lag i Sävehof?
Ja,
i stort sett. Alla åldrar och killar och tjejer om att annat.
Ja, det har gjort. Alla genom åren. Och den som hade ungdomslag i början och vår gyllene årgång 64 som egentligen drog igång hela resan.
Mm.
Men sen hade jag ju A-laget själv då i fyra år sådär, och tog steget från division 2 till division 3 till division 2 om man tar andra liggande.
Mm. Vi pratade innan här om när jag växte upp i Växjö, så var det ju Växjö HF som försökte ta sig upp i elitserien på samma sätt som Sävehof då.
Ja.
Och då var ju antagonisterna, det var Växjö HF mot Sävehof, och det var tunga matcher där med mellan Antti Heinonen och era gubbar där. Det var en rolig tid.
Ja, det var tufft i serien och tufft i kvalen varje år.
Ja, men det var härligt. Och sen så, hur gammal var du när du slutade träna A-laget?
Ja, jag blev anställd 1979 i klubben. Och då var jag kombinerad både A-lagstränare och jobbade som så kallad föreningskonsulent, hette det ju på den tiden. Springpojk var man ju egentligen. Man skötte alltid kontrakt med spelare fast han var äldre och några var yngre och var tränare samtidigt och så konsulent på dagtid. Så att jag slutade väl med laget efter vi har gått upp 1983 och då blev jag ledare, sen lagledare, och tog Benny Johansson över laget.
Mm.
För man hann inte med både sponsring och allting. Och så då slutade egentligen mitt elittänk, för jag tänkte en gång att jag skulle bli tränare och att det skulle vara mitt levande 10 år framåt.
Och hur gammal var du då?
Ja, det var 24 år.
24 år. Och då kan man säga att då valde du att stiga över från tränarbanan till så att säga klubbledarroll, kan man säga då.
Ta en sån större mantel där, precis.
Och jobba i klubb då. Och så var du då både sportchef och klubbdirektör under många år.
Ja, det var, man var ju ensam.
Ensam kan man säga.
Ja, under de första 5-6 åren var det ensamt. Det var ju Partille Cup till och med då på sommaren och så var det sportchefsjobbet, och sen började man dra in sponsring första åren där, det började på början på 80-talet. Så det var allt i allt.
Du var både marknadschef och klubbdirektör och sportchef och Partille Cup-generalet.
Fanns inga titlar på den tiden. Man sprang på alla bollar som fanns.
Men sen släppte du sportchefsrollen för några år sedan och blev så här renodlad klubbchef, klubbdirektör.
Ja, jag fostrade väl ut mig själv egentligen för 10 år sedan kanske när det gällde sportsligt och värvningar och rekrytering av talanger.
Du nämnde Gunnar Kvist lite grann här. Vi måste prata lite om han också. Är Sävehofs, ska vi säga att han är Sävehofs store man tillsammans med dig? Eller han, hur ska vi uttrycka oss?
Ja, vi kan uttrycka oss egentligen vad som helst. Utan Gunnar så hade vi inte varit där vi var i idag. Han drev ju föreningen egentligen från början på 50-talet och kanske till slutet, eller mitten på 80-talet egentligen. Det var han som genomsyrade föreningen och höll uppe den, och han ville ju egentligen ha skoj och roligt med handboll, många skulle vara med och spela, och han hade ju inget elittänk på något sätt, men han uppehöll mycket och det är ändå han som är mannen bakom Partille Cup, och utan Partille Cup så hade inte vi varit där vi är nu. Nej. Och jag tror inte ens att Gothia Cup hade funnits om inte Gunnar hade funnits.
Nej.
För hela idén bygger ju på det som Partille Cup en gång startade 1963.
Du, vi ska prata om Partille Cup mycket, men vi ska faktiskt göra det om en liten stund, för att vi tar det som ett separat kapitel. Annars kan vi prata länge om den fantastiska turneringen. Var Gunnar en förebild för dig när du började din ledargärning?
Förebild är väl, ja, på det sättet han ordnade saker för att man slår skoj parallellt med handbollen.
Ja,
och han var en doer.
Mm.
Och det han väl fått med, han släppte in mig mycket. Han tog med mig till politiker redan när jag var 20-21 år. Och du ska känna dem och du ska känna dem. Han var väldigt inkluderande.
Mm.
Trots att man tyckte att man var en liten skitunge, va? Så mm. tog han med henne på alla saker. Så det hjälpte henne mycket.
Du lärde dig mycket av honom i den rollen.
På just den rollen. Den.
Om vi säger så här då, har vi några andra förebilder som du känner att du har haft som ledare, både klubbledare och tränare, liksom i den här fasen när du startade den här resan, när du slutade spela?
Man har tagit intryck av många genom åren. De har gjort. Men jag har vet alla att jag har haft en förebild och känner på något sätt att alltså, den resa man har gjort i 40 år som anställd, så aldrig gått en kurs, aldrig gått en utbildning, utan man är självlärd och tycker hela tiden att man har lagt ribban på en hög nivå som man är tvungen själv att leva upp till. Men självklart när det gäller handbollen, utan det Frölunda IF gjorde med Lars-Erik Säll och Håkan Drater, de drev ju handbollen framåt, att man skulle träna 3 gånger i veckan, 4 gånger i veckan, man skulle lägga in fysträningar och alltihopa det. Den applicerar man ju med en gång för att bli den seriösa tränaren. Sen gjorde ju RDK en resa med Reine Pedersen och kompani att på utveckla sista eliten i Europa. Lite intryck därifrån. Men jag känner inte att någon har varit förebild, men man har tagit intryck av många bra lokala ledare i Göteborg, absolut.
Och du har hållit på så otroligt länge på en hög nivå, och det har nästan varit så att nivån har liksom bara stegrats hela tiden efterhand. Vad är det som har drivit dig att hålla på och jobba som handbollsledare så otroligt många år? Vad är det för drivkrafter som du har hittat i detta?
Ja, det är en bra fråga. Från början så var man ute i skolan 1979 och började rekrytera. Det var vi 250 barn och ungdomar. Och så skickade Gunnar ut med skolan och jag besökte alla 3, 4, 5, 6 klassare och fick dem att spela handboll. Och vi var nästan 500-600, efter 2-3 år var vi 500-600 spelare och vi hade lite ledare till alla. Så det blev en ansvarsfråga då att följa upp den delen. Och sen tränar man herrlaget, vill ju gärna ha mål med det, ta ett steg uppåt. Och man väl var uppe på den nivån så ville man ju gå upp i allsvenskan eller elitsen som det är nu. Och Partille Cup då, 1979, hade hållit på i 9 år, var på väg att sänkas och vi skulle göra en internationell satsning. Och Gunnar Kvist säger till mig att du kan ju engelska och tyska, så att du kan väl ta den internationella delen. Så hela tiden funnits massa mål och det har funnits med mig ända sedan skoltiden egentligen. Det här med att vara bäst, kämpa, kriga och på något sätt ligga i framkant. Så det...
Har du aldrig fått lockelse om erbjudande av att jobba inom förbund, inom andra idrotter, inom näringslivet? Du borde vara väldigt attraktiv person att rekrytera till näringslivet med hela din erfarenhet av arbete med sådana här saker.
Ja, näringslivet har kommit en 3-4 an. Men det har aldrig varit sådär jätteintressant, även om det har varit en annan del. Men inom idrotten så har det kommit många förslag. Men alla som har kommit på förbundsnivå eller internationell nivå har aldrig varit min grej, för då får inte syssla med det som jag
brinner för.
Som jag brinner för. Nej, utan då blir det på en annan nivå.
Du, Stefan, det här är ju en väldigt bred fråga, men det här med att ha en ledarfilosofi och ett sätt att fundera hur man vill vara ledare på. I din roll då som klubbdirektör och sportchef och tidigare också tränare, kan man på något sätt kortfattat säga att så här, det här är min ledarfilosofi?
Jag tror att det som vi har tänkt många ledare i Sävehof, och så kanske jag har gått i spetsen för lite grann, det är ju att kombinera det med bredd och elit. Och jag är nog väldigt påverkad av min egen ungdom där. Och det betyder väl att man vill ju alltid vara bäst på skolgården, vad det än var, kämpa. Och så hade jag en bror som gick bort alldeles för tidigt 2003, som var handikappad, som aldrig fick röra en boll, han fick aldrig vara inkluderande. Så det har funnits med att alla ska kunna vara med så länge som möjligt. Så att kombinera elit och bredd är en del som har funnits med i den delen. Och då ska man vara med ganska länge.
Vi kommer in väldigt mycket på den delen här när vi pratar om Sävehofs verksamhet. Alltså, men det har varit en viktig del för dig i din filosofi.
Ja, att kunna ha med många spelare där.
Och vi pratar ledstjärnor och värdegrunder.
Ja, då kommer vi in på detta med att känna att många kan vara med länge. Idrotten är ju komplicerad på så sätt att det finns ju serier och uttagningar, så det är inte bara att säga att alla ska kunna vara med, utan det blir ju uttagningar till slut. Däremot kör jag mig väldigt obekväm när det finns utslagningar, för det är väldigt skillnad på utslagningar och uttagningar. För utslagningar pratar vi väldigt mycket om oss själva i idrotten, och det ska vi inte göra. För det är få klubbar som har utslagning. Men däremot det finns ju uttagningar, och de måste ju göras. När vi går in på en handbollsmatch finns det 7 spelare, och några avbytare. Mm. Och de andra får spela i ett farmarlag. Mm. Eller i en annan nivå. Mm. Men det gäller ju när man är en sån stor förening som vi är. Kanske vi har 70-80 i en årsklass. Hur ska de fördelas på region, lokalt, nivåanpassning och sådär. Det är den svåra biten att köra balansgång på och sen få ihop det på slutet. Men det som har varit känt så skönt med vår förening, det är ju att vi har kunnat inkludera både damer och herrar, pojkar och flickor och känna den här jämställdheten, att den finns där.
Och det finns ju otroligt många saker vi ska prata om framöver här nu utifrån Sävehofs verksamhet, och du är inne på de här delarna väldigt mycket redan, och det är väldigt positivt. Om vi tar dig själv då som avslutning utifrån ditt eget tänk som ledare, så har du varit väldigt mycket ute också i handbollens tjänst ute i världen, både i Europa och Asien och andra kontinenter också. Vilka lärdomar har du tagit själv personligen när du har varit ute så mycket i handbollens tjänst i så många länder?
Från början så, när vi var ute, vi var ju väldigt mycket i Sävehof när järnridån fanns. Mm. Och den bästa handbollen fanns ju bakom järnridån på den östra sidan. Så där var man ju, när alla andra åkte till Mallorca, åkte vi till Polen, Krakow, Jugoslavien som det hette då på den tiden.
DDR.
Ja, och DDR. Ja, DDR kom vi aldrig till, för de var nästan omöjliga att uppnå. Okay. Men sportskolorna i Warszawa och sportskolan i Krakow och i Prag, Budapest och sen Jugoslaviska handbollsskolan. Mm. Alla de har jag besökt som tränare med det målet att bli tränare. Men sen så har vi också haft den missionen i Partille Cup att besöka andra länder. Och där är det ju, var jag med 93 och startade, hjälpte till att starta det sydafrikanska handbollet. Mm. Innan var det 100 vita som spelade handboll, när det var apartheid. Men nu fick vi loss det. Mm. Och så nu är det ju ett non-racial förbund. Och där var man med nere i 3-4 år och försökte bidra för den samlingen.
Och då fick du träffa Nelson Mandela.
Ja. 93 träffade vi honom på en valkampanjsmöte. Det är helt fantastiskt. Ja. Han kommer ut där och där är ju tusentals svarta och ska gå in. Och där kommer alla ut i frack och ett stort kortege kommer ut. Mm. Och tänker man, han kommer ut här i ännu fräckare kläder. Han kommer ut i den här grön, kvarglömd träningsområde från DDR ungefär. Då. Och dansar och liksom står och pratar med oss kvart, halvtimme och lägger tid och har en bakgrund till och älskar Sverige. Mm.
Det var härligt minne.
Ja, fantastiskt minne. Ett av de absolut största.
Ja, jag var själv faktiskt där för förmånen att besöka Soweto i samband med fotbolls-VM. När jag var där nere under 3 veckor och i Johannesburg. Och det var ju en otrolig kraft och glädje och känsla av att se alla de här olika idrottsevenemangen som var då på olika ställen där i Soweto. Otroligt härligt. Du, det är bra. Vi går vidare då och kommer in på Sävehof. Nu har vi ju tangerat det här ett tag. Och Sävehof är världens största handbollsklubb. Och som du själv var inne på, det som kanske är allra mest imponerande med Sävehof, det är ju att ni klarar av konsten att kombinera elit och bredd och dam och herr på ett sätt som ingen annan svensk idrottsförening gör. Hur gör ni detta? Berätta.
Ja, det är bra. Ja, det är ingen kurs vi har gått. Det har blivit så på något sätt. Mm. Därför att vi har haft det engagemanget från mycket tjejer, mycket killar från början. Mm. Och det skulle känna, vi tänker inte ens på i vardagen fall, är det jämställt eller inte. Det finns i DNA, tror jag, hos alla som är ledare. Mm. Att ha den. Men okej, det har ju vuxit. Det var inte likadant för 30 år sedan.
Nej.
Men det har kommit där på något sätt. När vi är ute i skolorna så rekryterar vi lika mycket pojkar som flickor, och när de växer upp så blir det jämställt. Det är lika mycket för resor, för träningstider, material. Alla resurser är lika stora på både dam och herrsida. Allt internationellt spel är likadant. Och det som bedrivs av är att under en femårsperiod ska vi till våra A-lag ta fram 50% spelare som är från våran handbollsskola, alltså de som börjar från riktigt från början. Mm. 25% adderas till på vårt gymnasium. Vi driver Partille handbollsgymnasium. Mm. Alltså rekryterade talanger i ungdomsåldern.
Mm. Och utifrån andra klubbar i Sverige.
Mm. Utifrån andra klubbar i Sverige, helt rätt. Och det nästa 25% är talanger, elitspelare på seniornivå. Så under femårsnivå. Och det unika var det året 2019 när vi tog dubbla SM-guld för fjärde gången. Mm. då hade vi över, då låg de här siffrorna ännu bättre till om man nu ska utgå från vad man själv har producerat. Och det är bra siffror.
Var det ultimata året?
Det
var 2019?
Det var det. Ja, det var det, definitivt.
Det får man säga. Ja, och sen är det ju också så att det är ju inte några, liksom vilka spelare som helst. Och där är det också kul att se liksom att Bella Guldén och Jamina Robbes, de är ju lika kända som Kim Andersson och Jonas Larholm och så vidare. Liksom. Det är ju på samma plan. Och tjejerna har ju faktiskt vunnit mera SM-guld än herrarna. Så att det har ni ju verkligen lyckats med på ett extremt bra sätt. Hur många lag har ni just nu i Sävehof?
Ja, vi har upp mot 110. De yngsta lagen ligger ju mer på handbollsskolan nu, på kortare plan. Men vi driver 110 ungdomslag.
110 ungdomslag. Ideella ledare, hur många är det på de här 110 lagen?
Ja, 240 när jag kollade senast.
Det är bra, det är bra. Om du pratar lite om, vi var inne på det innan lite grann här, verksamhetsidéer, mål, visioner med föreningen IK Sävehof.
Ja, tar vi då vår övergripande del och vision, det är ju att vi ska vara i en ständig utveckling. Mm. Och det med utveckling är ju alltid svårt, för det sker ju så mycket förändringar. Mm. Så det spelar ingen roll egentligen vad man stockar ut egentligen. Man tittar alltid på tabelläget i slut ändå. Mm. Och tycker att är man bara högt i tabellen så är man, har man nått sin utveckling. Mm. Men man får man börja om. Och sen får det inte kosta vad det vill. Man har ändå ett ansvar att dra hem det ekonomiskt. Men vårt mål är att ligga på elitlagen med topp tre. Damer och herrar. Över tid. Och när vi väl når ett slutspel så är det bara att gå för ett SM-guld i de lägena. På ungdomsnivån där, så om vi tar junior- och akademisidan, så är det, då är det att nå det sista finalsteget. Och när de är,
och det är sjunde steget, eller vad är det?
Ja,
femte.
Och åldersgruppen under där, 15-16 år, så är det liksom att nå det där finalsteget. Och när det är ålderskategorin under, så är det att plocka två lag så länge de kan vara med på bredd. Och vi håller det ganska bra. Och som sagt, var det 2019, då var det ju bingo, för det blev ju tre SM-guld på ungdomssidan och två silver, plus två A-lagsguld. Så att det är ju, det blir oslagbart för oss att nå. Så därför måste vi vara ödmjuka för det. Och hela tiden, det går inte att få bättre resultat. Därför gäller att verksamheten blir bra och känns bra i vilket fall som helst.
Men det som också är fascinerande just med Sävehof, tycker jag, det är ju att ni klarar av, vi pratar om elit och bredd och dam och här, men ni har ju verkligen en enorm bredd också på ungdomssidan, långt upp i åldrarna. Innan ni börjar med så här, ska vi prata om det här med liksom selektering, toppning och så vidare. Kan du berätta lite om era tankar där?
Ja, tankarna är ju att vi ska, det kommer ju in i nivåanpassning någonstans 12, 13, 14 år. Och det är ju till egentligen för spelarna skull, inte bara för att nå resultat. För att man är olika och nått olika steg som spelare. Men när vi går upp, då blir junior och sen, då sker väl det sista valet egentligen. Och då kan vi ta emot i sista steg 20-25 spelare. Och övriga får gärna bilda ett andra lag eller då gå vidare till andra klubbar. Vi mötte Underreds HK igår i match. Och 5-6 spelare och ledare ifrån Sävehof. Alla klubbar vi möter runt omkring här har ett stort inslag av Sävehof-spelare, oavsett om det är på dam- och herrsidan. Och det gjordes en liten sån där undersökning förra året, tror jag det var, då visade sig att ungefär 40 spelare var från Sävehof i de båda ligorna. Så vi gör en nytta för några andra klubbar också, hoppas jag.
Väldigt mycket. Men om vi tar till exempel i åldrarna 12, 13, 14 någonstans där, så är det ju liksom, det är jämna lag. Det är inte tal om ett första, andra och tredje lag, utan där har ni jämna lag.
Vi har jämna lag som kan nivåanpassa sig emellan. Och det är så svårt att säga exakt. Det går inte att skriva ner exakt hur en laguttagning sker. För vem tränar inte och hur mycket och vem ger vad. Så där smygs det väl in någon form av nivåanpassning, hoppas jag. Det får inte bli att det blir 13-14 spelare som lever ett eget liv och de andra är borta. De ska leva i en grupp. Och sen inom gruppen får man ju se, det är många turneringar, det finns serier och det finns SM. Ja. Så där försöker vi då se till att
Och där kan man så att säga prioritera olika i olika turneringar då?
Ja.
Men hur många lag finns det exempelvis i P13 och F13?
Jag skulle tro att vi ligger på en 50-60 spelare på pojk, 56 spelare på flicksidan.
Ja. Och det gör ni hela vägen egentligen ända upp en bra bit upp, närmare upp till junioråldern nästan, eller?
Ja, vi börjar med fyra olika områden i kommunen. Mm. Och så varje år rekryterar vi upp mot 200 spelare. Och där är väl ungefär 110 tjejer och 90 killar ungefär varje år i genomsnitt som fördelar sig på de här fyra. Och sen slås de ihop i olika grupper efter 2-3 år senare. Mm. Och
nej, men det är väldigt imponerande. Finns det någon undersökning av hur många människor i Partille kommuns invånare som har någon koppling till Sävehof?
Koppling beror på nog kanske hur man tittar på det, men alla, eller många i alla fall, har ju någon form av deltagare, en bror, syster som har varit med eller varit med på skolhandbollen eller varit med att gå in i föreningen. Men jag skulle nog tro att det ligger någonstans där på en
80%? 70-80%?
Alla som går i skolan får ju ett erbjudande och testar lite grann. Så där är nog 70-80%. Men sen kanske i själva verksamheten så berör vi nog kanske upp mot 20%.
Ja. Ja, men, går man i Allum och handlar så är ju åtminstone varannan som går där inne och har en Sävehof-jacka på sig, känns det som nästan.
Ja, det blir
det är fantastiskt bra. Det är bara att gratulera, lyfta på hatten. Omsättning just nu. Eller ska vi säga innan corona, ett normalt år innan corona.
Ja, det kan vi göra. Nej, men vi kan ju börja egentligen, vi är ju numera kanske en liten koncernverksamhet egentligen som drivs på många olika ben. Mm. Och den är faktiskt för att handbollsklubb ganska hög, vi ligger upp mot nästan på 100 miljoner. Mm. Men då är den uppdelad på ett Partille Cup som nästan motsvarar hälften. Och sen har vi då ett Sävehof. Och sen driver vi en restaurang i Partille Arena som heter John Scotts. Mm. Och vi driver ett informationen då, som är vår reception i Allum köpcentrum. Och sen är vi delägare i gymmet som heter Improv som ligger på tredje planet i Partille Arena. Så vi försöker bredda
flera ben.
Och stå på flera ben.
Ja, det är klokt. Nu, om vi då går över lite grann från så att säga Sävehof till det här med din egen coaching, ledarskapsdel och din roll i det här. Hur mycket av det här arbetssättet och filosofin som Sävehof har i sin verksamhet känner du att det är du som har på något sätt varit med och drivit fram att du vill att det ska vara så här? Jag förstår att det är givetvis många människor inblandade i detta, men känner du att du har liksom fått forma Sävehof från grunden på det sättet som du vill att en idrottsförening ska ledas?
Jag kan säga att man har varit med länge så har man varit med och påverkat länge, men det har varit många personer som har varit med under långa perioder. Så många medarbetare har varit med länge. Mm. Och det är det som är starkt, tror jag, att det är kanske 20-30 personer som har varit med på den samma resa. Och vi har alltid tyckt ungefär samma. Mm. Sen finns det ju enskilda tabbar eller enskilda för mycket värvningar eller enskilda grejer som har gjorts. Mm. Men vi har ju stått för ungefär samma saker väldigt länge. Så därför vågar man ju påstå att man har varit med och påverkat. Mm. Och det som är nu, någonstans ser man ju sitt eget slut. Åldern finns ju där. Och det som känns viktigast i det här läget är ju att jag tycker att vi har byggt en förening som står för många bra saker. Mm. Och nu har vi också inkluderat parahandbollen. Vi har startat med handboll för intellektuellt funktionshindrade. Mm. 40 personer på 40 ungdomar på 3-4 år. Mm. Vi har startat rullstolshandboll. Mm. Med ett 15-tal. Så det känns ju på något sätt som vi är lite den totala föreningen som vill inkludera många. Mm. Så det känns viktigt att Sävehof fortsätter. För det är lätt att det kommer särintressen. Jag vill mer damerna. Eller jag vill mer ha pojkhandbollen. Eller vi ska dra ner på eliten. Mm. Eller vi behöver inte ut i skolan och rekrytera. De kommer ändå. Det finns massa sådana här slapphetstänk emellanåt som dyker upp. Och vi får aldrig göra det. Vi måste hålla ett tryck och alltid lägga ribban på världsrekord för att
Det är bra. Ditt eget ledarskap då som klubbdirektör i Sävehof, hur tar det sitt uttryck i den dagliga verksamheten?
Ja.
Går det att svara på det?
Ja, det går att svara på. Jag tror att jag hade en tydligare roll innan vi kom till Partille Arena. För den har tagit mycket kraft. Mm. Så förändrat rollen som ledare mycket efter det. Där vi har haft en självständigare sportgrupp, självständigare marknadsgrupp. Så vi har levt på ett annat sätt. Partille Cup har jag fasat ut. Också mer fasat ut mig själv och sen centrala rollen där.
Men hur märker människorna som är i Sävehof på olika sätt Abbes ledarskap som klubbdirektör? Hur märker de det? Och vilken prägel kan du sätta på folks tänk och mentalitet i din roll?
Ja, en bra fråga. Den ska ju egentligen ställas till andra. För jag tror att alla har olika...
Om vi tar bort att du inte behöver vara ödmjuk här, utan du kan säga att jag tror att jag kan ha impact på Sävehof med det och det jag tänket i mitt dagliga jobb här.
Ja, nej, men jag tror att genom att vara delaktig och känna att man är med på marknadsmöten och med på sportmöten, och så att liksom traditionen ska leva vidare, så är man väl med. Men jag känner inte att jag är den som står upp och liksom håller några brandtal på hur det ska vara och inte vara.
Nej.
Men jag tycker det är viktigt att det materialet vi tagit fram tidigare då, som vår värdegrund, vår verksamhets, hur den ska se ut och vårt innehåll, att med 240 ledare ska veta vad vi sysslar med. Det är för mig viktigt att få ut och trycka ut hela tiden. Och att de som nu är ledare och ska få ut det budskapet verkligen känner för att få ut det. Så att det är primära. För vi är så stora och det är så lätt att välta någon som har vuxit och sådär. Men frågar du folk, någon tycker säkert om mig att man lägger sig alldeles för mycket. Någon kan tycka att man inte är tillräckligt stark och visa med hela handen vart det ska gå. Så jag tror att det finns en väldig massa synpunkter på herr Albrektsson.
Ja, men man kan säga att du ändå syns där uppe dagligen och din beröringspunkterna med väldigt, väldigt mycket människor i Sävehof finns där uppe varje dag genom att du bara är där varje dag.
Ja, men så är det ju. Jag känner att jag är tillgänglig. För verksamheten.
För en ledare så räcker ju bara det långt att bara vara nere så här, i myllan varje dag och träffa alla människor och bara ta en kopp kaffe och tjoa med alla som finns där i den verksamheten, istället för att sätta sig ett snäpp upp på ett kontor lite fin med lite finare möbler och inte gå ner där nere varje dag. Nej. Hos de som jobbar. Du står vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Ja,
och den approachen har du inte, snarare tvärtom. Kan man säga så?
Jag vill att det ska vara så, jag hoppas och uppfattas som att vara den personen, för jag vill verkligen titta på de här ungdomsträningarna och lite kort på A-lagsträningarna och följa med, och jag ställer alltid mycket frågor och ibland är det av intresse och ibland är det kanske lite kontrollcheck på att...
Det är bra. Om du ska beskriva Sävehofs kultur som förening, finns det några ord där som man kan säga att det här står Sävehof för som förening? Med ytterligare mer än det vi har pratat om som mål och vision och så?
Jag känner att ungefär det jag har försökt säga det är kulturen, och det här med att det finns en vinnarkultur, den består kort egentligen och den kan brytas ner ganska snabbt egentligen. På damsidan har det funnits en vinnarkultur. Kan man definitivt
14, 13 raka eller? SM-guld? Eller var det 12?
Det blev ju 1,93 och sen var det 2000 och ett enskilt där, och sen har det varit många på raken.
På raken
och
så
tappade vi 2008 tror jag det var, och tappade 2000. Så det är några. Ja. Men det är 13 på 2000-talet.
Så var det, ja.
Och så här har han 6 guld, och ett tag så tror man ju att man är oslagbar när man tappade med 3 SM-guld 2010, 11, 12 herrarna. Men när man är så bra nationellt som vi var då, så är ju alla spelare aktuella för att gå utomlands. Och då finns det ju ingen plånbok i Sverige som kan hålla tillbaka det.
Nej.
Så när du får börja om ett år och börja om och börja om, så är det svårt, va?
Det är svårt.
Och då är det lätt att inte ha kvar den här vinnarkulturen. Då måste man...
Det är svårt till och med för Barcelona. Till slut blir det svårt.
Ja.
Men du, hur jobbar ni för att behålla och utveckla vinnarkulturen? Vi pratar 2019. En väldans massa guld med massa olika lag. Både på dam, herr och ungdom. Och så sätter ni ner och tänker, hur ska vi kunna behålla och utveckla det härifrån? Hur är tänket där från din sida gentemot klubbens verksamhet?
Vi har ju haft duktiga tränare och ledare i alla år. Men det kanske varit lite hackigt sista med mycket byten. Och på något sätt har vi ju vill jag att få lite mer kontinuitet på ledarsidan för våra två representationslag. Och vi har ju alla resurser i arenan. Där finns ju liksom närheten till restaurang, gym, omklädningsrum. Alltså det är uppbyggt som ett litet NHL på något sätt. Det finns lägenheter, ligger bara ett handbollskast ifrån för handbollsgymnasister. Så vi har ju en jättemöjlighet. Och då gäller det ju att ta vara på den här möjligheten. För det är alltså på gränsen ett tag kan man ju tycka att vi har det så bra så folk blir bortskämda istället. Mm.
Det är en hårfin gränsdragning där.
En jättehårfin gränsdragning. Mm. Och den kan ibland känna, vad är detta? Det kan bli bättre att man får liksom ta hem och tvätta kläderna själv. Och
liksom, förstår precis vad du menar.
Du förstår, har det gott, jag har uttryckt mig bra. Nej, men det är någonstans det. Men vi har ju skapat de optimala förutsättningarna för att ligga i topp i Sverige. Mm. Och vi vill ju att folk ska trivas i den miljön det är. Och vi vill ju liksom vara ett, gå i bräschen för svensk handboll.
Om vi tittar på Sävehofs, vi tar inte de här mjuka värdena nu som vi har varit inne på, utan handbollsspelstil. Mm. Finns det någon speciell spelstil rent taktiskt som du kan säga, det här är Sävehofs sätt att spela handboll?
Jag skulle gärna vilja ha en utläggning på den biten, men hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag haft kunnat sitta här och föra det tränaresonemanget med dig. Mm. Men jag tror att jag hoppar så fel om jag försöker utveckla det. Mm. För vi har 2 tränare nu som är lite nya. Mm. Som ska just starta någonting. Så vi har inte det, utan vi vill bygga upp en träningskultur där vi vill att folk ska träna mycket och grundligt. Och därför skapar vi förutsättningar då med handbollsgymnasiet och då 3-4 träningar i veckan för våra akademilag. Mm. Så den träningen är viktig. Att vi har föredömen som är med i grupperna som vill träna. Att det är tufft att träna, det är tufft att träna hårt. Mm.
För tittar man bakåt i tiden på framgångsrika handbollserer, exempelvis RIK då med Reine Pedersen och Ola Lie, så var det ju väldigt tydligt sätt att spela handboll på som de har jobbat med och så vidare. Om vi översätter till fotbollen så kan vi säga att Ajax exempelvis har en väldigt stark DNA på deras sätt och inte bara så att säga vara mot varandra, utan inte minst spelar så att säga då spela spelet på ett speciellt sätt. Där finns det så att säga mer en flexibilitet kopplat till vilken skicklighet finns det hos de spelarna som är där och då just för tillfället, mer än att det här är Sävehofs sätt att spela. Kan man tolka det så?
Ja, det kanske man kan göra.
Eller? Ja, det var min tolkning.
Det var din tolkning, men jag tror att det stämmer mycket vad du säger. Mm. Men jag har svårt för att tidigare man, alla som är framgångsrika tittar man lite gärna på. Det är RIK gjorde, tittar man på det som Frölunda gjorde innan, tittar man på det här övergångsspelet och RIK med sitt särdragningsspel och allt upp av det. Men nu är det ju så mycket nya spelregler och så mycket snabbare spel och allt upp av det, så att det hänger nog mer och mer vilka spelartyper man har.
Jag med dig. Vi släpper den frågan.
Det är bra. Får nog själv efteråt.
Ja, det är lugnt. Ni är väldigt aktiva också utomlands med olika projekt.
Ja.
Kan du berätta om det lite?
Ja, vi försökte väl vara väldigt aktiva ett tag. Men ett projekt som vi har är ju i Kenya, strax utanför Nairobi, som heter Partly Cup Kenya Trophy. Mm. Vi försöker få igång tävlingsverksamhet där. Vi pratar med internationella handbollsförbundet om att försöka hitta turneringar, starta upp i Sydamerika, Indien, Egypten. Men det är ganska trögt innan det kommer igång. Mm. Men nu har jag ju själv fått ett uppdrag från Internationella handbollsförbundet på den position jag sitter där att hjälpa Indien att dra igång. Mm. Och det är ju dels då breddidrotten i Indien, men också skulle jag varit nere i februari-mars, men då kom ju pandemin där. Mm. Och det var att starta en Premier League där nere. Mm. Och den var redan klar, skulle tv-sändas och göras i ordning. Och spelarna var draftade på ett sätt som man inte visste om. Men, så det finns tankar ute i världen att bredda handboll. Handboll behöver breddas. Mm. Det är en alldeles för stor europeisk sport för att ha den rätta OS-statusen. Mm.
Din roll där är ordförande i utvecklingskommittén i Internationella handbollsförbundet. När vi är inne på det spåret, och lite, vad innebär en sån roll mer än ett sånt uppdrag?
Jag har varit med i den kommittén egentligen sedan 2009 är det väl. Mm. Och det finns ju mer att önska, som man skulle vilja ha gjort mycket mer. Mm. Men det var många områden som skulle utvecklas som inte hade med det som mitt specialgebit. Det är egentligen i den här rollen. Mm. För det var ju att utveckla sociala medier och utveckla lite andra delar som jag är kaputt på. Mm. Så det är egentligen först nu man känner rollen att utveckla ungdomshandbollen och bredda sporterna i världen. Så därför känns det mycket mer. Så jag tror att det uppdraget i framtiden blir att ungefär som Partly Cup ha en mission med sporten. Få igång träningar och matcher. För när vi åker till Afrika och gör någonting och vi går på skolor och träffar flera tusen, och lämnar bollar och allting är bra, halleluja. Men när vi åker därifrån så kanske handbollen har blivit en fotboll. Mm. Och man har spelat matcher mot varandra så dör det på 2-3 månader.
Mm.
Så vi har gjort alldeles för mycket projekt oavsett vad det är med idrotten överlag tycker jag. Mm. Jag måste se till att det finns en... Att det är uppbyggt där nere.
Mm.
Och matcher är det som håller ihop.
Mm. Mm.
Och serier och man måste hjälpa till med så mycket mer.
Men Asien är en spännande kontinent för att utveckla handbollen på. Du har varit där en hel del, va?
Ja, jag har varit, ja det har varit en del.
Mm.
Mycket, mycket gulfländerna, både Kuwait, Qatar, Bahrain, Förenade Arabemiraten. Och alla vill ju på något sätt där. Men där är det ju få personer som kan delta. Så där blir det på ett annat exklusivare sätt.
Mm. Mm.
Men jag tycker faktiskt att det är mer spännande. Och nu vet vi inte hur det går med Kina. Men det fanns ju ett projekt i Kina som också skulle dras igång. Men Indien är ju ett land där det finns stora potentiella möjligheter.
Mm. Vi har varit inne lite grann på Partille Arena då. Och hur mycket det har betytt nu för Sävehofs utveckling självklart. Hur fick ni den att bli verklighet?
Ja, det var väldigt, kommunen hade ett stort intresse av att göra en arena som för både konserter och för idrotten.
Mm.
Och den tomten som låg där, så kallas för Darostomten, den låg ju där i som en industrimark i 20-25 år utan något värde. Så det är just sista åren börjat hända någonting.
Mm.
Och givetvis så har vi under 10 års tid funnits med som bollplank till kommunen om hur man ska kunna bygga upp den för idrottens skull och verksamheten runt omkring och få det att kitta. Så att, nej, men det känns roligt att få vara med på den resan. Mm.
Och där har ni fått vara med extremt mycket i utformningen av hur den skulle se ut i förhållande till hur ni önskar att det ska vara med er verksamhet, kan man säga det, eller?
Nej, jag är inte riktigt så. Jag vet väl att vi är väl grundhyrarna av arenan och den som är plattformen, men ja, vi vill ju gärna att det ska vara mycket konserter, evenemang och gärna att det kommer någon idrott till som finns med i arenan.
Mm.
Men så här, för vi är ju glada att det sker mycket. För det ska ju kännas att det är en arena för kommuninvånarna. Sen att vi är de stora hyresgästerna är nog en bra garant för kommunen som får in hyra i vardagen.
Mm. Men Partille kommun måste ju vara extremt stolta över att ha Sävehof i sin kommun.
Jag tror det, och framförallt då efter förra året när Partille faktiskt blev årets idrottsstad. Mm. Det var ju otroligt, och där tror jag kommunen var som allra stoltast faktiskt själva. Och det ska de ha beröm för det är väldigt idrottsvänliga i kommunen.
Du, för ett antal år sedan så sålde ni en väldans massa bingolotter och fick in en väldans massa pengar. Och då var du med och fattade ett väldigt, väldigt klokt beslut om vad ska ni använda de pengarna till. Kan du berätta om det?
Jag tror att du syftar på 90-talet, att det är ett antal år sedan. Mm. För då började ju Bingolotto och Loket var i hög form. Men då vi fick ju alla butiker nästan, och vi fick ju upp ett engagemang. Det var inte så många som trodde på Bingolotto då.
Nej.
Och så blev det en explosion. Och då tjänade vi plötsligt väldigt, väldigt mycket pengar. Och jag själv var väl att det skulle in i verksamheten väldigt mycket, men Gunnar ville ha väldigt mycket. Vi skulle satsa på att bygga en idrottshall som heter Sävehofhallen. Så vi kan väl dela på lite grann, men Gunnar hade ju faktiskt mest rätt.
Ja.
Och vi byggde den här hallen för 9 miljoner som låg ute för Lund, vilket var en förutsättning för oss. För vi hade så höga ambitioner, så våra lag tränar ju 6 på morgonen till 7:30 i olika hallar för att vi ville nå den här eliten. Men det slapp vi göra då, och så flyttade vi över verksamheten till Sävehofhallen, som numera heter Kvist idrottshall. Mm. Så det var ju bra, då hade vi den arena och byggde den för 9 miljoner. Det är fantastiskt väl investerat. Många andra köpte spelare och lite annat, men vi sparade dem och gjorde ett jätteklokt beslut.
Det var det jag syftade på, som du förstår. Ett briljant bra beslut att få in så mycket pengar och satsa dem på en hall istället för att köpa spelare som sen går på Bosman 2 och senare till Danmark. Briljant bra beslut som kanske inte alla klubbar hade tagit bakåt i tiden.
Vi hade nog inte varit där idag om vi inte hade tagit beslut.
Nej, väldigt bra beslut. Du, nu ska vi bryta av här lite, Abbe, med ett kapitel som heter 5 snabba. Är du beredd?
Ja.
Mm. Resa till handbolls-VM i Egypten eller en semester med polarna i Las Vegas?
Ja, då blir det nog, då blir det nog, det blir nog Egypten då.
Det blir Egypten
ja,
då.
Det blir Egypten. Ja. Jag har aldrig varit i Las Vegas. Jag har spelat bort så mycket pengar. Ja. Så, det är billigare att åka till Egypten.
Det, ja, det är säkert. Du, nästa. Snabba kontringar eller kombinationsspel mot etablerat försvar och med massa passningar?
Ja, det var väldigt svårt för man måste uppnå mixen. Mm. För mycket kontring och snabbt är ju fräckt emellanåt, men ett kombinationsspel är ju vackert om man ser folk blir grundlurade. Nej, jag får nog säga att kombinationsspel eller folk blir grundlurade, det är nog
kombinationsspel mot uppställt försvar. Då kommer nästa fråga. Lasse på Heden eller Oves gatukök i Sävedalen?
Oves gatukök i Sävedalen.
Härligt. Du ska få ett nytt jobb. Du får välja mellan att bli klubbdirektör i PSG eller president i Internationella handbollsförbundet.
Ja, jag tror inte jag hade klarat något av jobben där egentligen. Och PSG har definitivt inte klarat, för jag kan inte franska. Så det får nog bli ordförande i Internationella handbollsförbundet.
Härligt. Och sen kommer den sista frågan här. Du ska ha ett nytt husdjur hemma. Du får välja mellan en katt eller en krokodil.
En katt?
Eller krokodil.
Katt, jag har kattfobi. Fullständig kattfobi. Så jag har svettat bara att höra ordet katt. Så jag tar hellre en krokodil.
Du tar hellre en krokodil hemma, ja, ja. Ja, jag hade kanske lite aning om det där med kattfobin. Hur har du fått det?
Ah, jag skäms för att säga det, men det har ju nog med min morsa att göra. Hon skrämde mig för katten ända sedan jag var liten, så det är nog där det hamnat.
Det är det, ja. Ah, men det kan vara trevligt om krokodil hemma i vardagsrummet.
Ja, hellre.
Ja, hellre det, ja. Det är bra. Du, vi går vidare. Och i din roll då som klubbdirektör så är du ju, har du en hel del att göra med klubbens målsättningsarbete för framtiden. Och då funderar jag lite så här, vilka är inblandade i ett arbete med målsättningar framöver när ni jobbar fram det i Sävehof?
Ja, det är ju styrelse. Vi har ju en styrelse som har haft också så viktigt en kontinuitet nu. Vi har varit med många 3, 4, 5, 6 år. Mm. Och nu behöver vi titta lite längre fram, 3, 4, 5 år framåt vad vi ska vara. Nu kommer ju covid här och störde väldigt mycket. Ja, men vi siktar in oss mer och mer på att öka det egna kapitalet. Men vi växer så mycket som vi gör så det räcker inte att ha ett par, 3 miljoner på banken, utan vi var tvungna att gå upp till tvåsiffriga belopp på miljoner. För att klara framtiden. Så att bygga upp den stabiliteten är viktigt, att vi ligger i framkant med kontrakt på spelare och försöka sätta oss mer i att det är vi som styr den sportsliga verksamheten. Annars hela tiden var utlämnar åt spelaren, agenter och alltihopa, så vill vi ju vara säkra på att vi själva vet vad som händer 1-2 år framåt, även om det kan vara tufft och alltid veta det, för annars är det svårt att ha målsättningar och dra upp riktlinjen om inte själva kan styra det.
Nej. Jag tänker så här, om man tänker sig A-laget på herr- och damsidan så har de sina målsättningar inför säsongen och så vidare. Att synkronisera A-truppen, herr- och dams målsättningar med styrelsens målsättningar, har ni något speciellt arbetssätt för att de två ska komma samman?
Det vi har generellt sett är att över en period på en femårsresa där, så är det att ligga topp tre på damer och herrar. Sen tar ju respektive A-lag och sätter upp sina målsättningar. För det beror på hur ser spelartruppen ut, hur ligger man till, skador och alltihopa. Spelar man Champions League, hur mycket ska man orka med parallellt? Så det gör ju lagen upp sinsemellan.
Jag tänker så här, synkroniseringen där. Tycker du att, det är, att ni har ett bra arbetssätt där och hur i så fall synkroniseras det? Så att det inte, varför jag frågar är såklart att det finns ju väldigt många klubbar där styrelsen lever sitt eget liv och sätter upp sina målsättningar. Och sen har de spelartrupp med ledarstab som jobbar fram sina målsättningar. Och sen så finns det ingen synkronisation däremellan.
Det är ganska vanligt.
Det är ganska vanligt. Är det någonting som du känner att det här har vi löst i Sävehof på detta sättet?
Vi löser det under vissa perioder, för att vara ärlig. Ibland känns det jättebra och ibland finns det ingen kontakt emellan allt, utan det bara går på lite lösa boliner. Vi har ju haft väldigt mycket byten. Vi säger sportchefsroller, vi har bytt på tränare på kort tid. Så ska jag vara riktigt ärlig på den frågan. så finns det mycket mer att göra de sista 2-3 åren än vad det varit tidigare. Men nu känns det som att vi, om vi får lite kontinuitet igen, så man, det är ett viktigt ord, kontinuitet. Kanske upprepar det för mycket här i den här sändningen, men jag tycker det är så viktigt, för det är då man kan leva upp till mål och man kan sätta kulturer. Så där finns mycket för oss att göra nu framgent.
Nu kommer vi in på en annan fråga som är extremt viktig för en framgångsrik förening. Och där du såklart på något sätt ändå är lite grann ansvarig i din roll som klubbdirektör och ditt tänk och filosofi runt det. Och det innebär rekrytering av spelare. Din erfarenhet och tankar om det i detta ämnet.
Rekrytering av spelare, då tänker du talanger.
Jag tänker till A-laget. Vi pratar A-laget här och dem.
Den tanke som finns, som följs ibland, ibland kanske det finns synpunkter på, som för att komma till A-laget så börjar vi ganska tidigt. Vi tänker redan på i akademiålder. Och eftersom vi är så stora som vi är, så vill en spelare utifrån som är ungefär lika bra som en CVH-fare. Är ju min uppfattning att den spelaren ska spela kvar i den andra klubben på något sätt. Vi ska sätta motivation på våra egna spelare. Däremot om det finns en målvaktstalang eller det finns en ny Kim Andersson eller det finns någon ny spelare utifrån som finns där som har special, så ska vi göra allt vad vi kan för att få den spelaren. Det känns väldigt viktigt. Och sen när det kommer upp på A-lagsnivå där, vi har två lag, damer och herrar, att möta. Så vi kanske inte alltid kan betala de bästa lönerna, bästa de bitarna. Så där är det väldigt svårt. Och vi vet vår position i näringskedjan, dels i Sverige, men också internationellt. Och internationellt så ligger våran liga kanske på topp 10 position. Också med lönekuvertet. Så där är inte mycket att göra.
Om vi säger så här, vilka i Sävehof är det som jobbar med spelarekryteringen till A-laget här och dem?
Nu är det Emil Bergen som är sportchef. Och han har då tränarna respektive dam- och herrsida. Och de som så är en grupp om 5-6 personer. Det finns några som är med i elitkommittén runt omkring. Och det är deras ansvar att plocka fram talangerna utifrån och vilka som är motiverade bland dem att vara kvar och förlänga kontrakt. Där ligger hela ansvaret.
Och där kan man säga, i din roll som klubbdirektör så är det ingenting som med ditt så här ledarskap neråt i klubben är involverad i värvningsproceduren.
Nej, inte annat än att principerna och att pengarna inte springer iväg på lite annat, utan vi verkligen håller oss det vi har bestämt från början. Men jag har tappat det som jag tyckte jag kunde för 10 år, så alla juniorer kunde man med personnummer. Man kunde liksom spelare utifrån som låg i närtid och man såg alla landskamper och kunde alla laguppställningar. Men jag har tappat de sista 10 åren på det och därför vet jag att det finns sådana som är mycket bättre dedikerade.
Och då låter du dem sköta det?
Ja, visst. Inte utan att man kanske lägger sig i någon enstaka grej mellanåt. Men det är ju för ett intresse.
Du är ju trots allt klubbdirektör, så du är ändå sportchefens chef, eller hur?
På ett sätt, men jag försöker väl ha mindre finger med spelare.
Det är bra, det är klokt. Skulle det kunna finnas spelare i, ska vi säga, dominerande spelare i A-landslaget som skulle vilja flytta hem och spela i Sävehof, men när ni skulle kunna känna att hans profil som karaktär passar inte in i vår förening, så vi tackar nej till honom?
Ja, men det har ju
det har hänt kanske?
Ja, det har hänt och det är alltså, det som är intressant just nu är ju alla de här hemvändarna som kommer och hur ska man värdera det? Dels vilken lön ska det vara? Ska det vara på gamla meriter? Eller ska det vara efter vår klubbs budget? Och hur mycket ger spelarna kommer hem? Är det liksom en avskälpningsplats och liksom hitta ett nytt jobb och så går spelarna ner och ger 80% bara? Då är det samma sak. Det måste vara hungriga, bra spelare som kommer tillbaka som kan bidra. Annars, det finns nog för många exempel både i fotboll och i handboll där man kommer hem och
lite mätta.
Fejdar ut.
Men där är ni väldigt tydliga på en filosofi runt den frågeställningen.
Vi försöker hitta hem. Men, ja, vi försöker hitta hem där lite grann och lite lära på sista åren. Hur vi ska göra och vilka som kommer hem och som är motiverade.
Det är bra. Då kommer vi in på nästa rekryteringsfrågeställning och det är ledarstaben. Vem bestämmer hur ledarstaben ska se ut runt lagen? Vi pratar A-lag dam här nu då.
Ja. Det har ju varit, det är en sportfråga i första hand. Och vi har ju haft många duktiga sportare, Anders Eliasson, under många år och låg i bakom det som hände 2019 och vi hade Hanna Fogelström ett tag. Så vi har ju haft den rollen tidigare. Och på sista tiden blir det en blandning av dessa två, Emil, undertecknad, vi har lite annat folk, Peter Möller, Magnus Börjesson och Glenn Claesson. Det är många som stämmer av. Så det finns inte att någon sitter där och stämmer. Hur ska den vara ledare? Nej. För i Sävehof, det är ganska många som har synpunkter, tänker till och vill ha ett finger med i spelet. Men till syvende och sist så är det ju styrelsen som bestämmer när det gäller, ska vi ha den A-lagstränaren eller den R-tränaren? För det är ju ändå ganska strategiska val, vilka som ska...
Och då kommer du där på nästa frågeställning runt det här då. Vem som har sista ordet i en tränarrekrytering? Om det är styrelsen, sportchefen eller klubbdirektören?
Ja, det är en bra fråga. Nej, men det växer fram. Det växer fram och sista ordet, vi har aldrig varit så prestigebundna så vi har behövt ha en omröstning.
Nej.
Så den växer fram på något sätt.
Du förstår lite vad jag är ute efter. Ja. Det är ändå intressant att veta vem som bestämmer i slutändan. Om ni har tre olika kandidater och är helt sålda på er egen person. Ja, vem är det som bestämmer i slutändan om man tränar rekryteringen i Sävehof?
Drivs frågan till sin spets. Ja, men då är det styrelsen.
Ja.
Och innan det kommer upp det så är ofta så kanske styrelsen accepterar det. Kanske klubbdelen kommit överens med sportchefen om. Och känner sportchefen om så att det är klart det här. Nu för länge vi har alltihopa det. Så känns det tryggt på den nivån. Men den växer fram. Och ska inte säga att vi har någon tydlig direkt roll att det är dedikerat. Men det finns ju en ordning. Vem som bestämmer i slutändan. Men hur ofta behöver man använda gå in med något veto?
Det är bara intressant att ställa den frågeställningen på sin spets.
Det är intressant att få den frågan också. Den tänker man inte alltid på i vardagen.
Du, om vi säger så här då, för håller oss kvar vid det här med rekrytering av tränare. Om man scoutar spelare så scoutar man spelare utifrån att man tänker sig att det där skulle kunna vara en potentiell spelare för oss nästa eller nästnästa år. Om man ser framåt vilka spelare i olika roller skulle kunna komma in och han är på väg att flytta hem nu från Tyskland om ett år eller så vidare. Man har en bra bild av spelarkaden som är aktuella. Gör ni på samma sätt på tränarsidan, potentiella tränare, 1, 2, 3, 4, 5 år framåt och fundera så?
Vi har gjort det på både de här sidan sista 4-5 åren. Nu vet jag inte att vi har någon sån plan som ligger framåt. Utan det är ett sånt resonans som börjar. Ja, i den här perioden, nu är det ju ett halvår kvar till nästa säsong. Så nu börjar den nog växa fram här. Men vi känner oss trygga med de ledarna vi har just nu. Här på här sidan, Mikael Apergren, och på damsidan Rasmus Oveby. Det känns som det är harmoni i trupperna. Och finns det harmoni och tabelläget är bra, du vet ju själv, då har man gått. Och så fort det blir lite tappt så blir ju diskussioner och funderingar.
Jag frågar därför att det är ju så att jag vet ju att det finns ju bland annat inom fotbollen exempelvis väldigt ofta att man lägger en jädra massa jobb på att scouta spelare och ligger långt fram och har koll och så vidare. Men tränarrekryteringar, det kan man ta från en höft sen helt plötsligt 5 i 12 när det behövs. Jag tycker kanske det är lika viktigt att scouta tränare.
Absolut.
Vad det gäller ledarskap och spelfilosofi och så vidare. Så att, och där tror jag många klubbar inte är lika bra som på scouta spelare.
Och därför känns det viktigt att ha en tränare som man gör ett längre kontrakt med och som känner att det är inte någon som är någon konsult som kommer in och kör sitt eget race.
Nej.
Utan i vår förening så känns det att den här tränaren måste ju komma in och sätta sin prägel på laget. Men måste bli en del av klubben.
Absolut.
Annars blir vi för svåra att driva. Så att där måste vi träffa rätt på kanske mer än andra klubbar behöver göra.
Det är bra. Avslutningsvis på ledarstaben. Har ni någon beteendevetare eller idrottspsykolog som är kopplad till klubben?
Plockas in när det individuellt behövs. Men vi har inte avsatt pengar för det, att ha det över tid eller att någon har någon anställning eller konsultuppdrag på det, utan det plockas in
Vad tänker du om det med hela din erfarenhet bakåt i tiden med ledarskap och inom handboll?
Ja, nej, jag tror att handbollen behöver ett helt spektra av bilder. Men vi ligger inte som sagt lika långt som fotbollen och hockeyn, att man kan ha både första, andra tränare och andra nej. Tränare, målvaktstränare, fyrtränare och speciella förgreningar. Vi ligger inte på den nivån, utan om vi...
Ekonomiskt gör ni inte det, men ni gör det som idrott ändå, så att säga, professionell idrott och verksamheten.
Ja, det gör vi. Så det finns där i pipeline att ska vi ta nästa steg så behöver vi koppla den delen till oss. Men det har blivit mest att det blir en uttryckning.
Okej, bra. Då kommer vi till nästa fundering här, och det är det här med utvecklingen av ledarna då. Hur jobbar ni i klubben? Ni har över 230 ledare. Hur jobbar ni med ledarutvecklingen för att höja kompetensen på de ledarna som finns? Från A-laget ner till P och F6 eller vad nu som de yngsta.
Det sa vi ju i en intern utbildning, en baskurs för alla som kommer dit. Du vet ju själv, av 240 är ganska många föräldratränare i början som lägger ner mycket tid. Och de behöver ju en basutbildning och en grundutbildning. Dels är hur man ska vara som ledare, också med ett träningsurval. Hur ska träningarna se ut? Tempo, när snackar man och hur mycket snackar man på träning och hur mycket snackar man efteråt? Så man verkligen använder 40 gånger 20 på den timmen man har. Men sen när vi blir äldre då, så är det ju de här kurserna. Steg 1, steg 2, steg 3, vilka går vidare och hur många år ska man vara för att gå vidare på dem. Det blir all den externa utbildningen.
Men det interna går, tänker jag på.
Och det som blir interna nu som vi kommer lägga ännu mer krut på, det är att nu har vi ju duktiga ledare i föreningen som leder tränarutbildningarna. Och då har vi en kille på akademin som heter Andreas som sköter vår akademi, som kommer ha mycket mer utbildning och bossutbildning för spelarna. Vi har Mikael Oppergren och Rasmus som har fått tydliga roller. De har engagerat sig i handbollsgymnasiet, kommer också följa upp spåren längre ner ända till akademin, där man kan påverka spelare. Och sen parallellt med detta sätter vi ihop ett kompendium som jag vet alla är nyfikna och alla vill ha. Och vi har ju då skrivit tidigare, man håller på att skriva om det. Och det är ju ett kompendium som heter Gulsvart magi. Som är det som vi vill stå för. Hur mycket ska du uppnå till vissa åldrar? Det är mycket som ska uppfyllas. Alltså, vi går ju på den slakaste linjen av alltihopa. Det är bredd, det är elit, det är pojk, det är flick och många som ska göras urval. Alltså, Sävehof ska liksom aldrig få göra fel, utan hittar man ett fel så är det jävligt roligt att påpeka någonting. De gjorde så istället, de sa så. Men man gjorde sådär. Så det här gulsvart magi som vi arbetar fram kommer vi att implementera så bra vi kan och försöka sätta det. Men det måste drivas av våra A-lagstränare. Tillsammans med spetskompetensen som kommer lite utifrån.
Ja, men det är fantastiskt bra namn. Gulsvart magi.
Ja, visst.
Det är världsklass.
Ett magiskt namn.
Ja, det är magiskt. Ja, jag tror själv väldigt mycket att det finns väldigt mycket att göra på det med internutbildning.
Absolut.
Och att det behöver inte vara svårare än att man träffas i samband med någon match på tv och tar en öl och en pizza och sen sitter och pratar handbollsutveckling. Det behöver inte vara superfina konferenser på ställningsbanor och så vidare. Nej. Det kan det vara det också, eller en bussresa till Kiel eller vad det nu är för någonting. Ja, jag tror väldigt mycket på det. Du, utveckling. Vi fortsätter på det temat. Din egen utveckling som klubbdirektör.
Ja.
Hur har du jobbat med det för att förkova dig själv genom alla åren till att kunna allt det du kan idag?
Nej, det låter lite för enkelt. Men jag har nog bara försökt hänga med. Jag har haft höga mål. Aldrig gått någon utbildning.
Nej.
Jag hoppade av Handels då. Gick några kurser där. Slutet på 70-talet som skulle vara min karriär, men då lurade Gunnar in mig som sagt var som på en halvtid som föreningskonsulent, och satt jag där på halvtid i Sävehof, för det fanns inga fler anställda. Och sen dess att man får ta det som kom, och första 10 åren fanns inte ens någonting nedskrivet. Det gällde att hinna med morgondagen egentligen. Men det var egentligen därefter när vi fick ny ordförande där, Tage Kristoffersson, Så vi bromsade upp allt upp och skrev ner arbetsbeskrivningar, arbetsmanual, satte lite målsättningar och det kom ner. Och sen drog vi vidare ett steg till när Mats Grauers kom in 10 år senare. Då började vi kanske utveckla elitidrotten på ett annat sätt. Va? Och så det är egentligen det som har drivit upp det hela.
Har det varit brist på tid? Brist på vilja eller något annat som gjort att du liksom inte har vid sidan om kanske haft någon annan utbildning vid sidan om i ditt gebit? Självlärd kan man verkligen säga att du är, men hade du velat eller hade du känt att du har fått lära dig learning by doing av allting som ligger i din roll nu som klubbdirektör?
Ja, men det ligger nog som du säger där, learning by doing. Men vi har ju gjort lite benchmarking på olika klubbar och sådär, så man försökt hänga med. Men jag vet aldrig att det har funnits någon direkt utbildning eller kurs att gå. Och när de har kommit de här kurserna, men då känns det, även om man var 40 år eller 45 år, känns det för gammal för att gå de delarna. Så det behövs ju den utbildningen definitivt idag. Men lära en gammal hund och sitta, det är lite svårt på något sätt då, och allt som har kommit. Så.
Om vi hade backat bandet, om du hade fått veta när du började som ledare i Sävehof att din resa skulle bli ett så som det blev, hade du känt att det här kanske har varit bra att ha haft någon sportmanagementsutbildning eller någon utbildning i den rollen, ledarutbildning som du har haft i den rollen, att du kanske hade, då hade du kunnat förstå saker snabbare än att nu måste du förstå dem genom att göra rätt och fel om vartannat tills du vet hur det ska vara.
Nej, men definitivt, det hade man ju önskat. På den tiden fanns det ju föreningskonsulentkurser, men det var ju liksom åka dit och få lite information om någonting. Av personer som var också sådär korttidsanställda på halvtid eller utan det var ju först namn, klubbdirektör, det fick man egentligen för att det var ett vedertaget namn helt plötsligt bland alla andra, och det kom väl någonstans slutet på 80-talet där. Och det blev mer en titel utan någon utbildning, men absolut hade jag önskat gå någon sportsmanagementutbildning på 80-talet och som hade gett mig en bättre plattform att ta mig vidare på.
Det är bra. Nu kommer vi in på ett annat ämne här som är, vi har varit tangerat lite grann i vårt samtal här hittills. Kommunikation. Och kommunikation är en väldigt svår men väldigt viktig del i en organisation. Hur ser du på det i din roll som klubbdirektör? Hur många når du med personlig kontakt, kommunikationen mot styrelsen, kommunikationen neråt mot verksamheten, mot spelare, mot ledare, mot ungdomsavdelning och så vidare, mot kansliet? Känner du att du räcker till, och hur tänker du med ditt sätt att kommunicera?
Ja, men man kan väl säga så här att man känner att man egentligen aldrig räcker till. Nej. Till att börja med. Sen har vi ju förmånen då att vara på Sävehof då, ett kansli på 12-14 personer som har ett ansvar för att få ner informationen. Och sen finns ju de här styrelsemötena varannan månad, var sjätte vecka, där man försöker delge så mycket som möjligt och få kreativa möten där vi diskuterar oss fram till olika ämnen. Det kan vara ett ämne på marknad vid ena tillfället, det kan vara ett ämne på Partille Cup det andra. Där finns ju dialogen, diskussionen för hur vi ska ta fram det. Men kommunikation är svår att göra, framförallt när vi har 240 ledare. Och så det är gusat magi som skrivs ner. Jag vet ju när vi skrev det förra gången för 10-15 år sedan, vilket jag tyckte var ett klockrent dokument, så när det då skulle användas, så är det ungefär som man läser Bibeln. Några tolkar den som vanligt frikyrkliga och några tolkar den som Jehovas vittnen. Så det är liksom, det är bokstavligt på vissa saker. Och det blir, har du då 3000 föräldrar som då kommer åt dokumentet, så har du ju liksom så många synpunkter så du, ja, du fattar det.
Jag fattar precis vad du menar.
Ja. Nej, men så kommunikation är svårt. Och man försöker ju få ut, det är därför vi har skrivit det här, jag har det faktiskt jämte med här. Tecknat ner våran verksamhetsbeskrivning som ska gälla ungefär 4-5 år framåt. Och den ska vi trycka ut till alla våra ledare. Vi ska försöka göra en nystart från och med i år. Och hade det inte varit covid så hade vi startat den redan i våras. Men vi försöker trycka ut den. Varför vi gör olika saker och vad vi håller på med, vad som är viktigt för ledaren att veta. Och sen har vi den sportsliga delen som är jämte, men den behöver man inte om så mycket längre, hur mycket vi ska kontra och hur mycket målvaktsspel vi ska hålla på med.
Men om du var inne på styrelsen innan, samspelet då i en förening i beslutsfattningen mellan styrelse, klubbdirektör, sportchef och tränare. Hur ser du på det? Vad har du för tankar runt det samspelet mellan de olika delarna?
Samspelet är att man, om man säger så här, en styrelse för 15 år sedan var ju, då fick man ju ett uppdrag, man satt i styrelsen för att man var arrangemangsansvarig eller elitansvarig eller man var olika delar. Nu har vi en styrelse som är rådgivaren som ska lägga riktning framåt. Elitidrotten, hur mycket ska jag lägga på ungdomsidrotten, vad ska vi syssla med? Så det är två olika delar. Så därför i styrelsen numera är det ju diskussioner om framtiden. Och där försöker vi ju plocka in i nuläget delar av verksamheten för att komma och berätta om hur man upplever sporten. För när man går där i korridoren där ute i Partille Arena så pratar ju alla med alla om alltihopa, och hur kan man göra så där på akademin, eller varför reser ni på den resan, eller du kan få alla frågor som finns där ute. Så det gäller bara att samla ihop det. Men styrelsen då så undrar väl de också ibland, varför gör vi så, säger vi, för man har inte all insikt egentligen vad som har hänt tidigare. Men det mesta ska dokumenteras ner så allt basic finns. Så att alla har samma grund att stå på.
För min erfarenhet är ju att väldigt många av de här frågeställningarna och funderingarna som kommer är ju ofta brist på kommunikation. Att man har inte hela bilden, man vet inte hela sanningen runt olika frågor. Och då funderar jag lite utifrån ett tränarperspektiv. Hur förmedlas tränarens tankar till styrelsen? Det finns ju olika varianter. Tränaren förmedlar till sportchefen som förmedlar till styrelsen. Tränaren förmedlar till sportchefen som förmedlar till klubbdirektören som förmedlar till styrelsen. Eller tränaren förmedlar direkt till styrelsen hur han ser och tänker på olika frågor. Och den sista varianten är oftast den som gör att det blir en bäst närhet, det blir en bäst dialog och man får störst förståelse för varandras roller. Men det är inte alla klubbar som jobbar så.
Nej.
Vad ligger ni där i de parametrarna?
Vi låg där du sa nu för 4-5 år sedan. Att vi hade direkt ibland och ibland via sportchefen. Men sista åren så har det tappat, men på senaste mötet diskuterar vi just detta. Vi måste få direktdialogen tränare, styrelse för respektive dam här i lag. Så är tämligen säker att det kommer ligga på vår agenda från nu och 10 år framåt. För den är självklar. Och sen är det viktigt också att man inte skärmar av en styrelse från att möta verksamhet. För då blir det två olika världar och vi ska vara i samma värld. Och framförallt när vi är så nära varandra som vi är i Partille Arena så ska det inte vara för långt mellan de olika enheterna.
Jag tror det är en jätteviktig del i en klubb. Så. Det är bra. Ofta så går det väldigt bra i livet med olika saker och beslut som man tar och så vidare. Någon gång ibland så får man också hantera motgångar och hantera tuffare saker. Jag kan förstå att du har ju haft ett och annat bekymmer att hantera också genom alla de här åren i Sävehof och lösa saker. Och då för några år sedan då, jag kommer inte ihåg exakt, det var väl 1 eller 2 år sedan va? Så var det ju så att Jonas Laholm slutade som tränare efter en kort tid och ni hamnade under en kortare stund i en liten turbulent situation där. Var fanns det i din roll som klubbdirektör som du kände att du och ni lärde er av den situationen? Och då tänker jag inte på just vad som hände utan mer att hantera en sån turbulent situation som det blev då.
Men det var ju absolut en av de tuffa situationerna. Dels hade vi haft mycket tränarbyten och Jonas skulle ju in på ett år där han var, där var en spelande tränarlösning på allt upp av det. Det som var, eftersom de flesta vet vad som hände ungefär där, så hade vi tagit ett beslut tidigare hur vi ska hantera en sån situation. Alltså hur man ska lyssna på spelarna, hur ska man lyssna på ledarna. Den som råkar ut för det då, eller den som är centrumfigur i det här läget då, Jonas Laholm, lyssna av. Hur ska man hantera det internt först? Sanningshalten. Och sen då, hur ska man hantera media? För det är ju absolut det som är det mest stressande. Mm. Om man håller det länge kan man ju gå ut med en release. I det här läget gick det ju inte att gå ut med en release. För allting var ju redan utkvittrat och allt vad det heter. Mm. Det var redan ute. Mm. Så det var egentligen bara att gå i försvarsställning. Mm. Men vi väntade ändå. Och det tog väl 2 dagar innan vi, trots att media var på ganska mycket, innan vi gjorde uttalanden. För att verkligen hantera det. Så vi hade en diskussion med både herrspelare och damspelare. Innan här. Och vi följde exakt den planen då. Mm. I det här läget, eftersom det är allmänt bekant som handlar om sexuella trakasserier. Det hade vi ju en plan för. Mm. Och vi följde den till punkt och pricka. Och den var etablerad ungefär 1 år i förväg, vilket man var ganska tacksam för att göra. Mm. Sen tog vi in en annan expert utifrån hur vi skulle formulera oss och tänka till på. Och det är inte bara hur man ska formulera sig, liksom att man ska tillgodose något på andra sidan, utan det gäller ändå att formulera sig så att det som du vill få ut är formulerat rätt. Mm. Och det är inte alltid så enkelt hur man ska göra det. Men vi satt med Jonas och vi pratade med Jonas i det läget. Och det som känns bra i det läget var att oavsett vad som inträffade så hamnade Jonas i det läget. Han kände sig att det går inte att fortsätta.
Nej.
Och då blir det morsning goodbye och det är tråkigt när det inträffar och det är mycket svårare i dessa tider att syssla med de frågorna än vad det var kanske för 10 år sedan.
Mm.
För då hade man med ett annat ledarskap löst en fråga på ett sätt och nu är man i dessa tider att det är så många som är engagerade i frågan. Mm. Det blir inte 4-5 stycken i föreningen under de som är drabbade. Mm. Utan helt plötsligt är det ju en nationell fråga. Det är ju en tv-fråga och hur kan man göra? Och det är massa synpunkter.
Mm. Jag tänker inte så mycket på vad som händer utan mer att när det händer en sån sak så är det ju väldigt olika hur man kan hantera det på olika sätt. Och var det något speciellt som du känt, det här lärde vi oss av detta rent föreningsmässigt, eller du som ledare och klubbdirektör?
Ja, det vi lärde oss utan att låta för mycket besserwisser, det var väl att vi lärde oss att vi hanterade det ganska bra. Mm. Fick beröm efteråt av journalister, media som ringde och sa efteråt, det här gjorde ni jättebra, ni stod upp, ni var ärliga, ni var raka för början, ni krånglade inte till någonting.
Nej.
Utan gjorde det. Så det vi har lärt oss är att det här ska vi försöka följa nästa gång också.
Mm. Hur mycket tycker du av det som händer i en klubb kan man vara offentlig med? Det är ju en väldigt svår balansgång i elitklubb. Och desto mer fans man har, desto svårare är det.
Ja.
Men vad tänker du där?
Ja, det beror på dignitet på fråga.
Mm.
Det kommer upp så många frågor och det kommer upp så många grejer som man ska besvara ibland. Och det kommer ju flera mejl i veckan från där folk vill vi ska redovisa det och varför gör ni så. Allt upp och ibland är det påstående som inte ens... Man inte ens hört talas om att problemet finns, utan det är en påstådd fråga om någonting man ska svara som är en icke-fråga.
Jag är med dig på det, Stefan. Och det var nästan kanske en omöjlig svår fråga att svara på. Jag är med på det. Men om vi säger så här då, hur känner du att hur många i en organisation behöver vara involverade i den här typen av lite svårare, djupare beslutsfattningar?
Är det en sportslig fråga så är det ju styrelsen måste ju ha, alla i styrelsen måste ju ha en kännedom, en delaktig i det. Mm. Några har jobbat med frågan. Mm. Och är det en sportslig fråga så är det ju sportchefen och undertecknad. Och så är det ju vår kommunikationsavdelning som ska gå ut och sedan kommunicera ut det hela. Mm. Så det blir ju en ganska stor grupp ändå.
Mm, det är bra. Du, vi släpper det. Nu går vi in på Partille Cup.
Mm.
Partille Cup startade 1963. Mm. Och har då fram tills nu utvecklat sig till världens största handbollsturnering. Berätta lite kortfattat om denna resa.
Ja, om den går att göra kortfattat. Men du får väl klippa i så fall om jag blir för långrandig. Men starten är ju ganska intressant egentligen.
Mm.
Om du orkar med från början.
Absolut.
Men 1961 så har Gunnar Kvist en idé. Och det är liksom att skolorna står tomma på sommaren.
Mm.
Och där finns klassrum och där finns skolrestauranger. Och så hade de spelat skolhandboll på asfaltgårdarna. Eller på fotbollsplaner och så tidigare. Så han tänker, vi kan göra en turnering istället.
Mm.
Istället för att göra den här fyrlagsturneringen som alltid fanns överallt. Så kan vi samla många lag. Så första gången då 61 så åker han upp till Stockholm. till Svenska handbollsen och så ville få sanktion för den tävlingen. Mm. Då säger generalsekreteraren uppe att nej, ni får ingen sanktion för det är omöjligt att genomföra en sån tävling. Mm. Så han får åka hem igen. Så vi kan låna 5 000 i Partille kommun eller som en borgen och åker upp 62 igen. Och då får han ett ja. Mm. Och när han åker då tillbaka så genomför han den tävlingen 1963. Mm. Och då kommer ett 60-tal lag från 6 länder. Mm. Men då är det på Vallhamra idrottsplats där. Mm. Så är det ju den augusti världens största oväder. Så hela den plan bara fördärvas. Mm. Och fotbollsklubbarna då var ju vansinniga. Så det blev ingen Partille Cup mer. Mm. Den startade igen 1970. Mm. Så den tävlingen 63 i originalet. Sen 1970 fram till 79 så var det en kanonresa. Mm. För då var handbollen och vi ensamma om att genomföra en turnering. Mm. Men det blev ju som konkurrens. Alla skulle göra en turnering sen. Mm. Så 1979 höll den på att dö. Mm. Och ska jag sätta mig själv då i en bra situation här, så då säger Gunnar, Abbe, du kan ju både engelska och tyska. Mm. Kan du skicka ut lite brev runt om i världen så vi får börja om på nytt och bjuda in länder gratis utifrån. Mm. Och då börjar vi i 1980 igen och då börjar vi en sakta resa upp tillsammans där från 1980 och fram till år 2000. Så då var det Partille Cup i Partille. Mm. Sen då så räckte Dennis ut handen, för då hade ju Gothia Cup startat 1975 på det här grundläggande Partille Cup. Men Gothia Cup tog ut en helt annan utveckling, alltså det är ju det finaste evenemanget i hela Sverige, kanske i världen, tycker jag. Och så Dennis då pratade om mig då i början på 2000-talet.
Pratar vi Dennis Andersson, Gothia Cups general.
Helt rätt, Dennis Andersson, Gothia Cup. Och vi fick hjälp då att flytta in till Göteborg och flyttade in Partille Cup successivt under de åren. Mm. Och då levde vi i många delar av invigning, ledarträff, byggde upp heden tillsammans. Vi fick nyttja många av de grejerna som Gothia redan hade startat. Och sedan har det varit en framgångssaga efter det, för nu hade vi då rekordåret 2019. 23 000 deltagare från 50 länder. Mm. Så vecka 27, den är ju inpinkad i Göteborg. Mm.
Det är fantastiskt. Jag har ju själv två barn som har spelat massa år där i Kärra i Partille Cup, och det är ju sommarens stora begivenhet för dem där då. Och sen tycker jag är väldigt kul, och det här med det samarbetet som har varit då med BK Häcken och Gothia Cup, och på det sättet som det blir en synergieffekt i form av allting som ni gör tillsammans på Heden då, och ledarfester och hela packen då. Det måste ju vara ett av de allra bästa produktiva samarbetet mellan två olika sporter i Sverige i vad det gäller evenemang. Det kan inget finnas något som slår det.
Nej, alltså det är absolut min upplevelse också. Mm.
Ja, det är fantastiskt trevligt. Nej, det är roligt. Du, har ni använt någonting Partille Cup i så att säga, er egen utveckling av exempelvis rekrytering av talanger eller spelare eller internationellt motstånd för ungdomslag eller A-lag, eller att ni har åkt iväg utomlands och mött lag senare som har varit med där och så vidare? Kan du berätta lite om det?
Mm. Man kan dela upp frågan på två sätt. Mm. Om vi tar det som är klubbens DNA nu, så är det så att vi har en resesteg. Så när man är 8-9 år så reser vi till en turnering. Och så går ju den, som den såg ut förra året då, eller skulle sett ut i våras, så var det ju i Skandinavien med de allra yngsta. Och sen går resan till Tyskland för nästa årsgrupp, och till Polen nästa årsgrupp, och Tjeckien nästa. Och sen går den vidare till Kroatien, och sen går den till Spanien. Mm. Så ju äldre du är som
spelare, längre bort åker man.
Längre bort åker man.
Mm. Det är bra.
Och de resorna vi gör är ju inte bara handboll, utan när vi är i Krakow så besöker vi Auschwitz, så man får med sig lite mer. Mm. Är vi i Prag besöker vi Theresienstadt och får med sig lite grann vad som händer där. Så att vi försöker ju plocka med annat än bara handboll. Mm. Den andra delen du var inne på där, vad gäller utbildningen, så kan man väl säga det att det vi gör med kroaterna är väldigt stora. Mm. Vi är väldigt inspirerade av Balkanhandbollen, då de har legat många steg före Sverige i handboll. Mm. Där har vi tagit mycket, mycket intryck. Mm. Och även från Polen har vi varit på utbyte. Men nu pratar vi Polen och de andra öststaterna i 80-90-talet. Mm. Och Kroatien har ju varit ungefär hela tiden.
Då när vi ändå är inne på det här internationella spåret då, så Europaspelet i handboll, det är ju en väldigt tuff utmaning både sportsligt och ekonomiskt. Om man jämför med exempelvis fotboll så är det ju en av de allra viktigaste pelarna för intäkter för ett fotbollslag. Det är ju att lyckas internationellt då, och Malmö har ju seglat ifrån på grund av sin Champions League-deltagande och så vidare. Men i handboll är det inte riktigt på samma sätt. Hur ser du på det?
Jag ser det som en öppen avundsjuka. Mm. Ja, men det hade ju varit givetvis roligt att vara garanterade pluspengar när man ger sig in de här äventyren. Mm. Champions League numera, när man når det ifrån och med det här året och framåt, så är det ju en ekonomisk vinning.
Mm. Oavsett om man förlorar alla matcher, ja, så är det lönsamt att vara med i Champions League i handboll nu.
Så ska det vara lönsamt för dem nu och de avtal som finns framme. Mm. Men det är också svårare för Sverige att ta sig in i Champions League. Mm. Så det ska mycket till för att det ska göras. Däremot har man försökt göra som fotboll, och med bilderna i Europa-ligan som ligger strax under. Mm. Och det är bra mycket mer pengar till klubbarna i det. Men det är också ett regelverk för att genomföra tävlingarna som kostar flera hundratusen med den nya kompendien och allting och direktivet som finns. Så där är vi plus minus noll. Så vi ligger efter.
Och där har det till och med varit så att ni har dratt ur något då? I det så här motsvarande Europa League då, alltså snäppet under Champions League. Ja, för att det kostar för mycket i förhållande till Mamma Minne.
Ja, vi har gjort det en gång tidigare under de åren som vi varit kvalificerade, samt i år då med damerna. Mm. Och i år med damerna kändes det ganska enkelt. Förutsättningarna för att delta med pandemin, komma iväg på flygresor, den var ju visst vi ingenting om, flygpriser. Nej. Och det kändes fortfarande rätt, även om det pågår spel ute i Europa, nu känns det rätt. Men vi har ju satsat väldigt mycket, om man bortser från, eller bortser ska man inte göra, utan det var ju RIK och Drott egentligen som ledde herrarnas internationella satsningar under en 15-årsperiod. Men därefter från mitten på 2000-talet och framåt så är det faktiskt Sävehofs herrlag som har tagit de flesta poängen, som axlat väldigt mycket av Kristianstad, som gjort ett fantastiskt jobb. Men på damsidan har det nästan uteslutande varit Sävehof som har gått i bräschen, investerat och tagit alla poäng som gör att vi har gått från 24-25 rankad nation till 9-10 plats i nuläget.
Vad känner du i förhållande till att någon gång kunna få ett Sävehof-lag in i ett Final Four-slutspel? Är det helt orealistiskt att det skulle kunna hända?
Hade Sverige klarat sig utan Bosman, både i fotboll och i handboll, så tror jag att vi hade haft något helt andra framgångar. Ja. Men vi är ju händerna på korta kontrakt, agenter och spelare som får helt andra idéer mycket tidigare åldrar. Mm. Det ska till mycket. Vi skulle nog kunna göra det något år på damsidan och hela den vägen om vi samlade kraft och hade något.
Och var med och fightas med Göri och Bukarest och Rostov och de här något enda år. Om man lassar in rejält mycket i budgeten det året.
Ja, absolut, och det stämmer med spelare och det stämmer att uppa det. Så skulle vi nog kunna göra det med damerna. Mm. Herrarna har vi faktiskt varit två gånger i åttondelsfinal i Champions League. Och det kändes ju optimalt då. Året efter kändes man, då har man lärt sig mycket, då ska man gå ett steg till. Men då är åtta spelare borta.
Mm. Det var mot Barcelona, va, i Skandinavien?
Första gången var mot Flensburg. Ja. Och andra gången i Skandinavien var det, fast det var mot Köpenhamn. Ett lag som vi mötte som var totalt ekonomiskt dopat. Ja. Två månader senare la de ner med 35 miljoner skulder. Så det kändes inte rättvist. Nej. Vi får inte glömma ändå, vi har ju nått två gånger på herrsidan åttondelsfinal. Mm. En knapp förlust mot Flensburg som är ett topplag i Bundesliga. Mm. Och sen förlorade vi mot Köpenhamn när de var som bäst.
Och det är Köpenhamn, får du berätta lite om. Var fick de sina pengar från?
Ja, alla trodde ju att det var en jätteframgångssaga. Men det visade att man hade ett kanonvärvat lag som var topp och gick långt. Det var bara att två månader senare så gick klubben i konkurs med 35 miljoner skulder. Mm. Och det var ett sönderdopat lag. Mm. Och alltså, jag möter hellre dopade människor på andra sätt. Men du möter dopade lag på pengar. Mm. Du är känslös. Mm. Och till och med ta... Alltså, det känns hemskt. Ja. Och Men det laget vi hade då skulle vi kunna nått en kvartsfinal. Mm. Men det känns väldigt optimalt. Mm. Och det händer nog kanske var tionde år. Om man har...
Var tionde år kvartsfinal, det är liksom realistiskt kan man säga.
Ja, utifrån det skulle
det. RIK mötte ju Barcelona där i Skandinavien med Mikael Hansen. Hur långt var den matchen?
Ja, den var, då var, det var innan Champions League. Jag tror att det hette någonting som Mästarkuppen eller den kuppen. Och då gick RIK, tror jag. Då tror jag att det var en kvartsfinal kanske.
Ja, det var på den matchen nämligen, kommer ihåg.
Men ja, det var nästan fullsatt.
Det var nästan fullsatt, det var bra tyck.
Fantastisk handbolls-PR.
Ja, det var härligt. Men de hade inte mycket att säga till dem.
Nej.
Barca var grymma i den matchen.
Ja,
men det var, som du säger, här, fin handbolls-PR. Du, Stefan, det har varit väldigt trevligt att ha dig här. Vi börjar dra ihop oss mot slutet. Din största utmaning som klubbdirektör i Sävehof idag, vad är det?
Du frågade så många om den utmaningen, så 61 år är man varit med där i 40 års anställd, så utmaningen blir väl egentligen, hur ser klubben ut om 5, 6, 7 år? Mm. Hur ska vi landa? Hur kommer vi vara? Och försöka hitta starka personer som vill driva marknadssidan framåt, vill driva den sportsliga sidan framåt. Mm. Känna att vi har stabilitet på Partly Cup, som är viktigt, att de här bolagen vi har, att de sköter sig och tar steg framåt. Så det känns väl som den absolut största utmaningen.
När du är 70 år, kommer de få sparka ut dig då från Partille Arenas FCVHs kansli där, eller kommer du hänga kvar till the bitter end, eller kommer du känna att nej, nu har jag nog gjort mitt, nu sätter jag mig och läktar med en korv och kollar på matchen?
Nej, då borde man ju vara borta, absolut. Men jag menar, det är ju dagsform att vara i den position man är. För jag menar, efter en förlust och lite halvtaskigt tabelläge på elitlagen så tänder man, lägger av imorgon. Mm. Ja. Och så har man vunnit lite grann och tycker man det ska igen. Så även om man då har en bra ungdomsverksamhet och bara njuta av och egentligen allt annat som fungerar fantastiskt, så blir det en tröst på något sätt. Men man lever ju lite grann efter tabelläget på de här lagen som finns där uppe och hur det mår. Så att, du får nog olika svar om det här beroende på vilken dag i veckan du frågar.
Ja, men det är bra. Du, som avslutning så ska vi prata lite om det här med näringslivet också. Ni har väldigt bra samarbete med näringslivet, både med vad det gäller Sävehof och såklart också kopplat till Partille Cup. Det här är ju individuellt, men om du ändå ska känna med din erfarenhet, vad tror du näringslivet kan lära av idrotten och vad kan idrotten lära av näringslivet?
Jag tror man kan lära sig mycket av varandra. Mm. Och det känns som att det blir mer och mer att man tar intryck av varandra. Mm. Däremot, utan att nämna namn och klubbar och alltihopa, så känner man väl att det, i klubbverksamheten känns det som att när det bara går in företagsfolk i olika klubbar och olika idrotter, så kan det bli lite too much av den delen. Mm. Tappa kanske lite ekonomiskt fotfäste, man springer vidare, man har inte fullt insatt i vad står man, vilken basform har man. Utan det måste finnas en mix av de här delarna. Mm. För en klubb är inte samma som att sköta ett företag på 100-200 anställda, utan en klubb ska förankras, folk är ideella. Mm. Alltså, ibland kan det kännas som att vi är lite långsamma, att det känns lite kommunala i sporten, för det är så många som ska ha vetskap och sådär då. Mm. Så ju mindre klubb du har, ju lättare är det nog att ställa om. Är du en stor klubb med mycket värdegrund och har du byggt upp stora delar, så är det stora förankringsprocesser som finns. Men där har vi mycket att lära och bidraget. Jag tror att vi har blivit mycket bättre på det inom idrott de sista 10 åren än vad det var tidigare. Och då var det nog för mycket klubb och för mycket gubbar som satt och beställde med lite med kontoret på fickan. Mm.
Och vänder på kuttingen, idrotten. Vad kan idrotten lära sig mest av näringslivet?
Det som det känns som är ju att när idrottsmän kommer ut och tar positioner så lägger man upp ribban ganska högt. Mm. Man är lojal, man håller tider, man vill flytta fram positionen, man tävlar. Mm. Oavsett om det är försäljning eller vad det än är, så vill man ju nå resultat. Mm. Och många idrottsmän applicerar ju det på sitt nästa civila yrke. Mm. Så att,
och det är många som lyckas bra där.
Mm. Ja, definitivt.
Ja, väldigt bra. Du, Abbe, Vi har haft ett väldigt trevligt samtal här. Stort tack för att du ville komma hit och vara med i Coach Meet Coach. Även om du inte är coach just nu, så har du en extremt viktig roll som ledare och väldigt stor erfarenhet av att vara ledare, men också att vara coach för fantastisk handbollsklubb IK Sävehof. Så stort tack och lycka till vidare framöver med både ditt eget liv och med Sävehof som förening.
Tack för att du fick komma.
Härligt. Ha det bra. Vi ses. Ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach. Och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.